Välkommen till podden Idéburen välfärd. Och den här podden görs av Skyddsvärnet anno 1910. Och Skyddsvärnet jobbar med att förebygga social utslagning och skapa bättre förutsättningar för människor i samhället. Jag heter Thomas Trenkner och idag så ska vi prata om våld mot barn som på sist faktiskt fortsätter att öka. Och en som engagerat sig länge i det här, hon heter Elin Wernqvist och hon är dagens gäst. Hej Elin.
Hej Thomas.
Du är ju generalsekreterare på Barnrättsbyrån.
Mm, det stämmer. Ja,
och ni har ju ägnat en hel del av era frågeställningar till just det här med våld mot barn.
Mm.
Och det kommer vi att prata om, men jag tänker att låt oss börja med att prata om dig och om vad Barnrättsbyrån är innan vi kommer in på det här. För vi kommer nämligen att prata om en rapport som ni skrev här för inte så länge sedan där ni har gått igenom SIS verksamhet. Men låt oss börja med vad Barnrättsbyrån är, för du har ju varit generalsekreterare i 9 år, va? Och en av grundarna dessutom.
Ja, precis. Vi startade som ett projekt 2011 och bildade egen organisation 2015. Och sen dess, som jag och en kollega grundade. Mm. Så sen dess jag var generalsekreterare och innan dess projektledare.
Mm. Idag ser du du ser väldigt glad ut, du ser väldigt samlad, eller liksom positiv. Men i årsrapporten förra året så skrev du att 2023 har stundtals känts som ett obeskrivligt mörkt och hopplöst år.
Ja, det är ju det när man jobbar med mänskliga rättigheter och svåra frågor. Att man drabbas ju såklart av de livsöden och det lidande som de människor vi möter drabbas av. Men också att man har liksom, ja, man står ganska nära andra typer av människorättskränkningar som pågår i världen och tar till sig det och läser och är närvarande. Så att jag kan känna att både att det arbetet som vi gjorde med rapporten Vem ska tro på mig? En granskning av sexuella övergrepp inom statens institutionsstyrelse. Och att läsa vittnesmål på vittnesmål på vittnesmål. Mm. Att det påverkar den. Men sen också såklart det som nu sker i Mellanöstern och i Gaza främst. Mm. Och de tusentals barn som slaktas framför våra ögon. Det är ju något som verkligen har påverkat mig på djupet.
Vi återkommer alldeles snart till det. Men åter till det här med vad Barnrättsbyrån gör och vad ni har för mål. För ni är ju några stycken och ni finns ju inte bara i Stockholm, eller hur?
Nej, vi har vårt huvudkontor i Stockholm. Men också en verksamhet och ett kontor uppe i Umeå.
Ja.
Ja. Så att vi jobbar, och just nu bedriver verkligen en nationell verksamhet. Vi har uppdrag från barn som befinner sig i Skåne och i allra norraste Norrbotten. Så att det är, vi far och flänger runt om Sverige.
Mm. Och vad handlar det här om? Jag vet ju att det är liksom, ni hjälper barn och unga. Barn upp till 21 års ålder, va? Eller någonting.
Absolut. Ja. Barnrättsbyrån är ju en barnrättsorganisation som med sin främsta uppgift att bistå barn och unga som på olika sätt har bekymmer och problem med sina rättigheter. Och vi skapade ju som en reaktion på Sveriges begränsade möjligheter för barn att kunna vända sig till en oberoende instans för att få hjälp här och nu i frågor som rör deras rättigheter. Vi har liksom ett välfärdssystem som i väldigt många aspekter är väldigt bra utifrån liksom hur man i världen. Men där vi liksom utgår från att det också är vår välfärdsstat och våra välfärdsmyndigheter som ska också ta om hand när rättigheter kränks. Så ser det inte riktigt ut i alla andra länder. Men i Sverige har vi haft liksom en lång tradition av det. Så att när barn, och särskilt barn som står utan det här trygga, naturliga ombudet som en kämpande förälder är. När de har problem med sina rättigheter och ska navigera i våra komplexa samhällsstrukturer och system och stå upp och utkräva sina rättigheter så är det väldigt, väldigt svårt. Och särskilt barn som är omhändertagna av samhället, när de far illa i hanteringen eller i myndigheters hanteranden eller far illa under sin samhällsvård, då kan vi ju se att de är särskilt utsatta. För det är den myndigheten som de ska vända sig till med sina problem som kanske också utsätter dem. Mm. Så att det är ju någonting som vi, det var liksom grunden för att barnets, själva idén Barnets byn, att kunna vara en instans där barn i utsatta situationer kan vända sig för att få hjälp och stöd kring sina rättigheter på deras uppdrag och utifrån, med fokus på deras intressen och rättigheter. Mm. Det var ju där vi började och den idén håller än idag. Men det här är något som vi har liksom lobbat för, att det ska inte bara handla om att det är vår lilla pytteorganisation som gör det här i Sverige, utan det här behöver bli en del av vår välfärd. Det behöver bli en del av vårt system, skyddssystem för barn.
Ja, nej, men ni är ju en del i hela den här debatten och ni jobbar ju väldigt tätt med både myndigheter och andra påverkansorganisationer. Men låt oss komma in på det här som vi egentligen ska prata om idag. Det är ju era slutsatser kring vad som händer inom SIS ungdomsvård. För trots omfattande insatser från SIS och regering så fortsätter våldet och övergreppen mot barn öka under 2023. Mm. Och vi har ju faktiskt, jag har faktiskt träffat Elisabeth Åbjörnsson Hollmark på SIS och gjort ett avsnitt med henne. Och de försöker ju allt de kan för att göra något åt det här. Men vad har ni kommit fram till i den här rapporten som handlar om vad som hände under 2023?
Mm, det ska ju sägas då är ju liksom den sista en lite kortare rapport som är den sista i en rad rapporter som vi har gjort under de senaste 4 åren där vi har försökt att kartlägga omfattningen och karaktären av det våld och de övergrepp som barn på SIS utsatts för av personal.
Ja,
så att vi har både gjort en kartläggning utav våldet som barn utsätts för i samband med den särskilda befogenheten avskiljningar. Och vi har gjort en kartläggning utav sexuella övergrepp och kränkningar. Och samtidigt så har vi varje år under 3 år gjort en sammanställning utav, alltså egentligen är det verkligen ingen rocket science, utan det är en sammanställning utav tillsynskritik, domar där av våld och övergrepp där personal har utsatt barn. Det är precis egen statistik och egen interna rapportering om missförhållanden, ja, och andra uppgifter. Så att vi ska kunna liksom följa över tid hur den här utvecklingen ser ut.
Ja.
Och det handlar ju också om att på något sätt skuggrapportera. Att lyfta fram saker som kanske inte man helst vill ska komma fram i ljuset. Eller som inte står i pressmeddelanden. Eller som lyfts fram i, ja, men intervjuer som exempelvis du håller. Utan det är sånt som vi tänker att det är väldigt viktigt att våra beslutsfattare och politiker får en inblick i.
Men om vi ska titta lite grann på den här rapporten eller den här skriften så konstaterar ni att klagomålen på SIS är rekordhöga. Och 25% av de här har koppling till sexuella problem.
Mm. Precis. Ja, och det man kan säga är ju att kartlägga den absoluta sanningen när det handlar om all brottslighet när det kommer till våld och sexuella övergrepp i slutna miljöer, både i hemmiljöer ska sägas, men också i det här i slutna miljöer. Att få fram den sanningen, det har vi varken ambitioner eller möjlighet att göra, men det vi kan i alla fall försöka göra, det är ju att sammanställa den dokumentation och de allmänna handlingar som finns. Och titta vad det pekar på, i vilken riktning pekar det. Så att vi har ju försökt här följa användningen utav avskiljningar, alltså den särskilda befogenheter som vi kunde visa med vår rapport faktiskt innebär systematisk våldsanvändning mot barn, och titta på hur den befogenheten har använts över tid. Och också andra typer av fysiska ingripanden som vi vet för barn kan vara oerhört traumatiska och smärtsamma. Så att det är en sån sak har vi ju då följt över tid för att kunna se, och det är en sån sak som har ökat. Klagomålen till IVO har också ökat, och det kan ju såklart handla om att man är mer benägen att klaga, att SIS har varit bättre på att informera om IVO, självklart. Men vi som har läst alla de här klagomålen så vet ju också vad som finns där bakom. De berättelserna som barn kommer med som är väldigt allvarliga. Om det då är 425 stycken sådana, så oaktat om det handlar om att man rapporterar mer just i år eller om missförhållandena syns mer i år, så är det ett väldigt stort antal händelser där barn har farit väldigt illa.
Mm.
Och det räcker kanske för oss att veta det, tänker jag.
Det här är ju en svår, väldigt svår problematik. En del i det här, det är ju naturligtvis de som ger den här vården till barnen. Och hur väl man, vilken kontakt man har, det har jag hört i tidigare avsnitt med de som har forskat på det här området. Att det är en avgörande betydelse för hur relationen är mellan barnen och de som ger vård. Men det handlar ju om att de kanske inte tror på barnen. Och ibland är det ju såklart befogat, men ofta så försöker väl barnen att säga som det är. Och då hamnar man ju klart i en förtroende situation. Det är väl jättesvårt att hålla sig till.
Ja, visst är det det. Men en sak som vi vet, hårda fakta när det kommer till exempel till sexuella övergrepp, det är att under de senaste åren så har det kommit en dom varje år där en personal är dömd för våldtäkt mot ett placerat barn eller ungdom. Och det är uteslutande flickor som är brottsoffer, och det handlar om en flickgrupp på ungefär 300 barn. Och de domarna där blir du dömd för våldtäkt mot barn, då kan vi konstatera att ja, då har det hänt. Och skulle vi någon annan verksamhet i vårt samhälle där vi har 300 barn, det är liksom 300 flickor, det är en gymnasieskola, ganska liten gymnasieskola, där vi varje år skulle konstatera att en lärare blir dömd för en våldtäkt mot en elev. Vad skulle hända med den skolan? Vad skulle föräldrarna göra? Vad skulle lärarkåren göra? Jag tänker att den skolan skulle inte få bedriva en verksamhet. Man skulle säga, här har vi alldeles för... Det är någonting som gör att det här återkommer varje år. Och vi vet också hur isberget ser ut när det kommer till sexuella övergrepp. Att fällande domar, det är en liten plutt på toppen och det är ett isberg därunder. Alltså, det är ju en otroligt sorglig skildring av hur man tänker då på en vanlig... Man tänker på en gymnasieskola i Stockholms innerstad. Hur den skulle reagera och samhället skulle reagera. Och när samma sak, för det är det faktiskt, samma brott, samma sak händer i en miljö där barn faktiskt inte kan rymma. De kan ju inte gå därifrån. De kan inte ringa en förälder som kan komma och hämta en, så som man kan göra i en skola. Och hur samhället agerar då. Och hur responsen och vilket syn som man har på de här flickorna. Jag tänker det första som kommer är så här, ja, men det kanske inte alla som talar sanning. Ja, nej, det kanske inte är. Men det här, det är kalla fakta. Så här ser det ut inom SIS idag. Så att börja prata om att vissa barn ljuger, jag är helt ointresserad av det samtalet. Jag vill prata om de här förövarna och de händelserna som vi vet faktiskt har hänt. Det tycker jag är intressant.
Ni skriver ju att i rapporten att tillsynsmyndigheten IVO påpekar allvarliga brister i, ja, faktiskt de flesta. Det är väl bara 2 eller 3 ställen som klarar sig egentligen. 19 av 21 ungdomshem har allvarliga brister. Och att det är en överanvändning av avskiljningsmetoder.
Precis.
Och det här leder ju då från JO till skarp kritik. Ja, det är mycket sånt här som man slås av. Kan det vara så här? Vad gör man åt det?
Ja, det vi har försökt göra åt det är ju att se till att alla barn som under årtionden har försökt larma, skrika, göra motstånd och ibland slagits med sina nävar för att säga stopp, jag står inte ut. Att genom egentligen ganska torra kvantitativa dokumentationsstudier kunna faktiskt backa upp deras kamp, deras berättelser, deras erfarenheter. Men att säga så här, nej, det är inte bara, det är ingen som kan säga att det här handlar om några anekdoter. Eller att det här är, ni måste förstå att det här är tjejer som vi får höra. Det här är tjejer som är vana att manipulera. Det här är flickor som är otroligt svåra, som har eget beteende och så vidare, bla bla bla. Som kan demoniseras på olika sätt. Utan att vi har försökt att använda våra medel till att faktiskt kartlägga, ja, faktan. Och backa upp de här barnens berättelser och deras rättighetskränkningar och kamp.
Nej, men nummer ett är ju naturligtvis att synliggöra det här och få veta vad som händer. För utan det så kommer ju man inte att kunna få någon politiskt tryck på det här eller att göra andra medvetna om det. Och då handlar det väl mycket om vilka rutiner SIS har för rapportering av våld mot barn och på vilket sätt till exempel vad man gör för att förebygga det här.
Visst.
Det här pratar vi om också i den här rapporten.
Mm, visst. Och sen ska man liksom ha respekt för såklart att det här är, det är svåra frågor. Och det som SIS ofta lyfter är att de också har ett omöjligt uppdrag. Att man har hand om barn som kanske absolut inte ska vara i låsta miljöer. Och de har ingen möjlighet att säga nej. Man får ta emot barn efter barn efter barn fast man inte alls har kapacitet att ha så stora barngrupper när man borde ha mycket mindre. Alltså det finns en massa utmaningar. Det är svårt att rekrytera kompetent personal. Alltså, man kan också ha förståelse för att det finns en massa svårigheter. Mm. Men det vi försöker lyfta fram i våra rapporter handlar ju inte heller bara om policies och riktlinjer och lokaler och belastningsregister, alltså sådana, vad ska man säga, hygienfaktorer som ska finnas på plats. Utan det också handlar om en syn på barn. Och en syn på barn som eventuella brottsoffer eller inte. Mm. Hur man pratar med barn när det har hänt svåra saker. Hur man tar de hand om dem. Mm.
En sak är ju också vilka lokaler, vilka fysiska förutsättningar som finns. Men en annan sak som de kan göra, eller vård, jag tänker på vårdarna, de som ger vården. Som inte är okej, det är ju det här med sexuella relationer, övergrepp, misshandel och vårdare som har nästan som en kriminell bakgrund. Det här pratar ni också om i rapporten. Mm. Det är ju sånt som egentligen är hygienfaktorer som inte borde finnas.
Nej, precis. Och det vi har liksom drivit under de senaste åren är ju att vi ser att de kränkningar och de missförhållanden och de kulturer som vi ändå kan också känna på och som också jag tänker handlar väldigt mycket om historien av den här myndigheten, alltså som har sin grund i uppfostringsanstalter. Alltså hade man kunnat reformera den här myndigheten inifrån så hade man redan gjort det. Mm. Men uppenbarligen så fortsätter det här på ett helt oacceptabelt sätt. Så att vi har ju länge lobbat för att det behöver göras en total reform och man behöver liksom börja om från början utan den här historiken, utan utav den kultur som myndighet har svårt att skaka av sig.
Ja, vi får väl se vad som händer, för att det där har ju faktiskt tagits beslut om att någonting ska man göra med SIS. Man kanske ska baka om det till en ny förpackning. Och får vi se vad det kan leda till.
Ja, precis. Det har ju tillsatts en utredning om en total reform av den svenska statliga barn- och ungdomsvården. Och där sitter vi som med som expert. Och vi kommer ju försöka, och Barnhusbyråns vägar, ja, försöka bidra med allt vi kan för att vi ska få en barn- och ungdomsvård som är det bästa samhället kan ge. Som prioriterar de här barnen och unga på ett helt annat sätt. Där deras mänskliga rättigheter och deras erfarenheter i livet tas om hand på ett helt annat sätt än det görs idag.
Mm. Det tog mig att läsa om det i rapporten. Det var en tjej som tog sitt liv 2017 som skrev en lapp. Måste jag behöva dö för att någon ska bry sig? Det är ju otroligt sorgligt. Man känner sig ganska misslyckad även som medborgare när man behöver läsa om att det finns sådana saker.
Mm. Och det där tänker jag är talande. För att vi jobbar ju på uppdrag av barn som är placerade på SIS, barn och unga. Nästan hela vår verksamhet idag är uppdrag från barn på SIS. 23 av 25 uppdrag som vi jobbar med just nu i detta nu är placerade på SIS. Och vi upplever, och jag tror att de barn och unga vi möter upplever, att det är först när man liksom lever rövare, när man slåss och skriker och säger nej, jag pallar inte, jag står inte ut en dag till. Det är då vuxna agerar och reagerar. Men det är så många som har bett om hjälp och ja, på olika sätt försökt säga ifrån. Men det vuxenvärlden inte har lyckats. Och det ska sägas, det handlar, i våra uppdrag kan det absolut handla om hur man har det på SIS, men det handlar också om barn som är till stor del övergivna av socialtjänsten. Där man placerar barn som jag tänker absolut inte ska vara i en låst miljö. Och sen så tänker man att ja, nu har vi löst det problemet och så går man vidare till nästa ärende. Så att det här handlar ju med barn och unga, en grupp barn och unga som på olika sätt är liksom svikna av vuxenvärlden gång på gång på gång.
Men låt oss så här avslutningsvis vända på orden. För att jag började med att citera din årsberättelsekommentar om att det var mörkt och hopplöst. Vad är det som ändå kan beskrivas som ljust och hoppfullt om vi ska se lite framåt under det här året och kanske nästa också?
Jo, men jag tänker att från det lilla, vi har ju också en samverkan med SIS och vi är ute på institutioner och vi jobbar med ungar som vill något, som kämpar, som drömmer näven i bordet och säger jag vill det här och ger oss en massa uppdrag och visar på en jädra massa kompetenser och kraft i att vilja vidare i livet, och det får ju vi fart och energi från. Det ska också säga att vi möter också ute på institutionerna engagerade, duktiga medarbetare som går till jobbet varje dag för att de bryr sig och är kunniga och gör ett fantastiskt jobb. Och är jätteviktiga människor för barnen som placeras där. Det ska också sägas, det här är inte en svartvit bild vi målar upp. Vi menar att det är svarta och det är mörka och de våldet, övergreppen och missförhållanden, det är bara oacceptabelt och får inte ske. Men det betyder inte att allt är det, såklart. Så att där känner vi också hopp att det finns i samhällsvården finns det en massa fina, goda krafter som gör gott för våra ungar. Så det ger oss kraft.
Vad ser du mest framåt nu? Nu står vi inför sommaren här 2024, men även resten av 2024.
Jag har ju stora förhoppningar kring den här reformutredningen. Och kommer att lägga mitt krut på att försöka göra de här goda krafterna involverade i utredningsarbetet. Och i det menar jag barn och unga med egen erfarenhet av SIS. För de har oftast en jädra massa klokskap om vad som har varit hjälpsamt för dem, vad som har varit skadligt för dem och vad som kanske har räddat livet på dem. Men också andra duktiga praktiker som idag bedriver ett gott arbete med barn och unga. För det finns där ute. Och de syns och hörs alls för lite, tycker jag.
Om man vill stödja Barnrättsbyrån, då kan man väl göra på lite olika sätt. Jag gick in på barnrättsbyrån.se och klickade på den här gröna knappen som heter Stöd oss. Och då kom jag fram till att man kan ge en gåva, man kan bli månadsgivare och man kan bli stöttande som företagare. Kan du kort berätta lite om det?
Ja, vi är ju helt, helt beroende av stöd från både privatpersoner, företag och stiftelser för att kunna bedriva vår verksamhet. Så det kan man absolut göra. Och är man som företag och vill prata om hur man kan stötta oss och stötta våra barn och unga, så är det bara att slå mig en signal så kan vi prata om det. Det är ju en jättestor del av vårt arbete också, att vi får en del offentliga medel, men det är ju en kamp varje år att få ihop budgeten för att kunna bedriva den här verksamheten, och inga medel är självklara eller garanterade. Så att vi är ju hela vår verksamhet är helt avhängd på bidrag från olika delar av samhället.
Tack så hemskt mycket, Elin, för att du var med i podden Idéburen välfärd.
Tack, Thomas.
Och tack också till dig som lyssnar. Se till att du är prenumerant på Idéburen välfärd så missar du inga kommande avsnitt. Och vill du veta mer om skyddsvärnet, gå in på skyddsvärnet.se. Hej då!